Då har vi med oss Ann-Helén Meijer från Bremen, journalist och författare och som har skrivit en bok om en av världens viktigaste frågor, nämligen den om hur vi ska föda jordens befolkning utan att förstöra den här planeten. Varmt välkommen, Ann-Helén.
Tack så jättemycket.
Idag så ska vi prata om Brasilien. Förra veckan så ägnade vi oss mycket åt USA. Vi var i Montana och framförallt i Illinois där du berättade om de konventionella bönderna och hur jordbruket och hur landskapet såg ut. Men nu alltså så ska det handla om Brasilien, eller hur?
Just det.
Vad kan du berätta om vad ni upplevde?
Vi reste då alltså 290 mil genom en delstat som heter Mato Grosso. Och Brasilien är ju ett gigantiskt land och bara då staten Mato Grosso är dubbelt så stor som Sverige och har bara 3 miljoner invånare då. Varför åkte vi just hit då? Jo, för att det brasilianska jordbruket har expanderat väldigt kraftigt under de senaste åren. Och det har man gjort framförallt när det gäller soja och kött. Och jag misstänker att du också har den här bilden av brasilianska kor som står och äter upp regnskogen.
Mm, och det, den bilden tror jag att en del som känner igen i alla fall.
Ja, ja precis. Och det är just i den här staten som du frågar om. Här ligger Cerrado. Här ligger också Amazonas så att säga. För ungefär 25 år sedan så var det ganska mycket vildmark här. Det var skog och det var indianer. Och då började man kolonialisera Mato Grosso. Man fick 100 hektar mark gratis. Bara man gjorde den då produktiv. Och ett väldigt då enkelt sätt att göra marken produktiv är att hugga ner skogen och börja med kor.
Hur skulle du beskriva Mato Grosso nu då? Det ni möttes av?
Stora delar av Mato Grosso är verkligen nybyggarland. Runt vissa städer möts man av enorma fält med sojaodlingar som får Illinois fält som vi pratade om förra gången att te sig som små åkerplättar. Liksom. Men ju längre norrut i Mato Grosso man kommer desto mer skog blir det och desto mer vildmark blir det. Det är grusvägar, det är jättestora hål, det är små enkla trädplankor som ligger som broar. Det är verkligen så här, vi var ute på en riktig äventyrsresa kan man nog lugnt säga. Den här bilden av brasilianska kor som står och äter upp regnskogen, alltså den är ju sann. Och det finns en annan bild också, nämligen att nu de senaste åren så har expansionen av mark stannat kvar. Och Brasilien är också det land i världen som faktiskt bevarar mest av sin natur. Det är faktiskt så att om man idag då köper eller då får ta över mark, ett stycke mark gratis, så är det så att 80% av den marken, där får du inte hugga ner skogen. Alltså du får inte ens avverka ett enda träd. Och det är även så att runt alla vattendrag så måste också bönderna, de måste bevara ett visst antal meter runt vattendragen. Och det här får man faktiskt inte en enda krona eller real från staten för att göra, utan det ska man göra ändå. Och nu bryter man naturligtvis mot det här, men regeringen har ändå skärpt upp lagen. Så det är ju, de bönder som vi träffade på, de följde ju faktiskt lagen och det var ju ganska imponerande så att säga. Och det är en helt annan bild än den vi brukar höra.
Vi pratade då förra gången om det var hållbart den här enformigheten som ni upplevde i Illinois. Och det tyckte inte ens de amerikanska lantbrukarna där. Men hur är det med hållbarheten i det brasilianska landskapet då med den bilden som ni har?
Det är naturligtvis olika. I de här stora monokulturerna som ändå finns så att säga, och där man också ofta använder sig av väldigt tuffa bekämpningsmedel som är förbjudna i Europa så att säga, och där lantarbetare jobbar med dem ofta utan någon vidare skyddsutrustning alls. Jag menar, det är klart att det är inte hållbart. Men det var intressant därför att vi träffade Embrapa, som man kan säga är liksom motsvarigheten till den till brasilianska lantbruksuniversitetet då. Och där de företrädare vi träffar för dem, de var ju väldigt mycket inne på det här med att det monokulturer kommer faktiskt inte att hålla framöver. Man måste blanda djuruppfödning och växtodling. Man kan inte bara hålla på och odla soja år efter år, för då förstör man faktiskt jordarna. Men nu är naturligtvis frågan hur stark den strömningen är. Det är ju svårt att svara på, men att det finns en sån strömning och en sån insikt, det är utan tvekan så.
Mm. Och då brukar man ju komma in på ekologisk odling. Har ni stött på det på det ena eller andra stället som ett alternativ, ett mer hållbart alternativ då?
Ja, precis. Alltså dels i Brasilien då, så träffade vi faktiskt på Maria och Louise som två bönder som kom till Mato Grosso som nybyggare för 25 år sedan och verkligen började från noll så att säga. De hade bland annat ett skogsjordbruk, det som man brukar kalla för agroforestry, när man liksom blandar träd för virke men även då buskar och träd för mat, alltså kaffe, banan, olika fruktträd, kaka och så vidare. De hade även köttdjur så att säga, men för dem, och det var ekologiskt, för dem var det ju faktiskt mer lönsamt att bedriva det här skogsjordbruket än vad det var att ta köttuppfödning. För det var ju återigen lite slående då att man tjänar väldigt lite på de här köttdjuren så att säga då. Om man nu ska hoppa tillbaka till Illinois som vi pratade om förra gången, så där mötte vi också då bland annat en ekologisk bonde då som odlade ekologiskt. Och dels hade han både växtodling och djur, han hade köttuppfödning. Men sen odlade han också en rad olika sorters grödor. Och även om inte han då fick lika stora skördar, för det tror jag om man kan säga, så han sålde sina varor mer direkt till kund. Och än vad hans konventionella kollega gjorde. Och han fick också bättre betalt. Så det var ju alltså, utan tvekan både miljömässigt men även ekonomiskt mer hållbart.
Mm. Om man nu återgår till den här huvudsakliga frågan. Hur ska vi kunna föda jordens befolkning då utan att ta kol på den här planeten? Är det ett gångbart sätt då, som ni ser det utifrån era erfarenheter, att att gå över mer på ekologisk odling och mer biologisk mångfald i och med det?
Ja, alltså, vi tror ju också att det på något sätt är nödvändigt, va? Därför att du får så stora problem. Alltså, du får problem som slår tillbaka till jordens möjlighet att faktiskt producera mat. Va? Du får problem med jorderosion, du får problem med övergödning av vatten, du tappar sådana här viktiga, man brukar då kalla för ekosystemtjänster, alltså viktiga tjänster som naturen gör till exempel pollinering eller maskar som luckrar upp jorden. Du får brist eller helt tappa bort det. Det är inte så mycket att välja på. Liksom. Ska man kunna odla mat framöver så måste man nog faktiskt tänka om. Liksom.
Tusen tack Ann-Helene Meijer från Bremen för idag. Och nästa vecka så kommer vi gå vidare runt om i världen för att få fler insikter utifrån dina erfarenheter då. Tusen tack.
Tack.